Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Isak Farber och El Arilla, de vill ju stilla sitt kontrollbehov varenda dag. Isak Farber och El Arilla, de kan spel.
Då är det dags att bli Patreons, för ni vet att blir man Patreon så har man en mycket trevligare vardag och man mår bättre helt enkelt allmänt i livet. Patreon, har ni hört talas om det? www.patreon.com/kontrollbehov. Bli Patreon. Ja. Är du Patreon, Isak Wahlberg?
Jag är inte Patreon eftersom det är jag som liksom äger Patreon. Så, alltså inte äger inte Patreon, men äger www.patreon.com/kontrollbehovs-patreon-domän är jag delvis då ansvarig för.
Just det.
Så att, men jag använder ju Patreon. Och det är en bra tjänst för kreatörer som du och jag. Som i ur och skur, under, år. vi är på väg mot ett årtionde.
Ja, liksom.
Det är ju vårt nästa riktiga
andra
milestone.
Andra halvan av ett årtionde.
Ja, ja, precis. Ett halvsekel har... Nej, sekel är väl ändå ett...
Vi
säger det. Ett halvsekel...
Ett KB-sekel
senare.
Det är som hundår.
Ett halvt KB-sekel har gjorts och vi skäms inte
nej.
För oss. När vi säger www.patreon.com/kontrollbehov. Och om ni inte uppar den här skiten så får du råd att köpa ner Niantic lagom till nästa midsommar, det är ett år. Då lägger vi ner skiten.
Det är perfekt läge nu dock att köpa Niantic. Så gå gärna in nu och lägg in kanske 1000 spänn.
Ja, så är det verkligen. Och om du redan nu tänker, vad ska jag göra i december? Ja, köpa julklappar ska du såklart göra. Mm. Och vad är årets julklapp? Precis som alla andra år. Ja,
Patreon.
Det är ett prenumerationspaket på patreon.com/kontrollbo.se, höll jag på att säga, det är inte. Till nära och kära, alla kan vara med.
Nu börjar jag till och med, jag blir irriterad
på oss.
Då ska vi säga så här, vi ska prata väldigt mycket om Patreon det här avsnittet, men vi ska inte bara prata om Patreon, utan vi ska också prata om tv-spel och tv-spel, Isak Wahlberg.
De har kommit en riktigt lång väg, det är inte bara Pac-Man längre.
Då är det faktiskt, att det här är min tagline nu, så jag måste säga att bli Patreon innan midsommar nästa år. Annars så lägger vi ner podden. Det här är alltså Kontrollbehov, en svensk podd med karaktär om tv-spel. Och vad händer i Isak Wahlberg? What's swinging? What's kicking around? The old noggin?
Ja, nej, men jag har ju blivit... Jag är på riksnivå nu när det kommer till tv-spel.
Det. Jag har lyssnat faktiskt.
Ja, du tyckte jag skötte mig?
Jättebra.
Ja, tack.
Jag blev väldigt... Jag blev stolt.
Blev det riktigt?
Och så jävla fint att... Så här, ja... Nu är Kontrollbehov med någonstans. Nu ska jag prata Disco Elysium direkt nästan.
Ja.
Så här.
Ja, jag tog chansen.
Ja, det var bra. Det var ett väldigt bra svar. Gött att du kom med ett sånt här svar som är så här. Va?
Jag pissar på alla haters där ute. Kom inte hit och tro. Alla äkta skallar satt ju där bara, I see you man. Mm. Som är Petri...
Estisk smalkonst.
Och tyvärr glömde jag ju bort i stunden. Jag sa lettisk. Och det skäms
balt jag. Balt som jag brukar säga.
Så länge det är balt, det är så balt. Är det bra, brukar jag säga.
Alla balter är balla.
Ja, men det var kul att prata Witcher.
Det var som i P3 kan vi säga då.
P3s eftermiddagsprogram, prata Witcher i mellan tre låtar. Effektiv tid, 9 minuter låtar, kanske. Otroligt mycket låtar.
Det är jag knappt att de jobbar. Martin gör ju hela deras arbetsdag på en gång.
Ja, ja, och utan research. Ja. Det är ju nästan inte ett jobb.
Att vara rad och prata
om P3. Nu vet jag att det kommer sticka i ögon och öron på folk. Men jag hade utan större problem, helt ouppvärmd, hade jag kunnat gå in och liksom tanka ett helt Musikhjälpen.
Du menar tanka som är att få ner tittarsiffrorna så
lågt? Nej, jag hade bara kunnat säga carrya liksom hela. Jag hade bara sagt, det är lugnt, jag tar musiken. Får jag sova 4-5 timmar per natt så är det lugnt, så tar jag rest.
Ja, men jag tvivlar inte på det.
Utan om de bara skickar in sig, nu är det lite lindre här. Okej, okay, kan vi kör. Nu är... Nu är Greta Garbos barnbarn här. Okej, vi kör. Mona Sahlin. Okej, vi kör.
Du vet väl att det är lite därför du är här?
Ja, jag vet.
Alltså jag menar, du kan ju en hel del om tv-spel. Men det är ju framförallt att du har det som inte jag har. Det där.
Ja.
Jag skulle inte kunna göra det.
Nej.
Jag skulle stötta på de där människorna. Det går inte liksom.
Jag på senaste tid också börjat säga på jobbet. Alltså på Hammarby där jag jobbar. Där liksom jag är ju inte... Nej, jag är ju inte riktigt den jag är i den här podden. Eller offentligt.
Nej, du är väldigt kostymig.
Men jag har börjat säga att jag är dokumenterat en av Sveriges roligaste män.
Dokumenterat?
Jag tycker okay. Det är dokumenterat.
Ja, jo. Okej.
Okay. Ja.
Bra att du själv måste säga det. Det är bra.
Ja, men folk kan ju inte. Man får utbilda folk ibland.
Men ja, det är för att du känner Camilla Fogelborg, antar jag, som du fick komma in och prata Witcher.
Nej, det var faktiskt en producent som ville, de skulle prata om Witcher, så var det någon producent som bad någon researcher hitta någon, så ja, på den vägen.
Via kontrollbov då? Eller vadå?
Ja, jag var tillfrågad och sen skrev jag till Camilla, vad kul att vi ska köra, och hon var så här, va?
Okay, jag
visste inte hon att jag var tillfrågad.
Jag trodde det var ren nepotism.
Nej.
Ja, men det var fint. Du gjorde det med den äran alltså. Så gå in och kan man lyssna på det? Den borde man kunna lyssna i efter.
Jag var med i måndags. Eftermiddagsprogrammet. Ungefär en timme in i programmet eller något.
Ja, det var krispigt. Mycket bra.
Det var fint.
Det är ju liksom nyhetstorkornas tidevarv det här just nu på sommaren. Men det är ändå gott att skrapa ihop lite grann.
Det finns en del grejer.
Ja. Eftersom vissa män sitter i rätten. Det har väl inte kommit en dom idag, va? För att de har pratat om det. Vi missar den säkert med typ en timme, kan jag tänka mig.
Vad är det för dom?
Ja, men de har ju suttit med FTC och Xbox i någon sorts hearing.
En dom i det.
Ja, men. Vad nu FTCs... kommer de få igenom sin liksom...
sitt köp.
Halt och hejdå.
Ja.
De vill ju att Xbox ska få nej även i USA. Som de har fått i Storbritannien.
Just det.
De har ju fått ja på andra ställen. Men jag tror att det är verkligen på väg. De tror att det kommer nu. Jag kan verkligen rekommendera att lyssna på IGN's podcast Unlocked. De gick igenom det här i senaste avsnittet at length, liksom hela grejen, och det kommer säkert summeringar nu. Jävlar vad mycket kött. Det är väldigt svårt överhuvudtaget att få en överblick.
Jag börjar bli lite trött på det här.
Ja, nu vill man säg vad de, om de får eller
men
inte
vet också
får
att
nu.
Jag börjar tröttna på att det läcker för mycket. Det blir liksom inte lika roligt längre när man får liksom
siffror.
Och det är bara så här,
du kan ju gå in direkt på en sån läcka.
Jag såg någon nyhet nu som jag valde bort, att det är så här, här är budgeten för hela The Last of Us 2.
Det är min nyhet,
ja,
så jag valde inte bort den.
Vad kostar det?
För att de förhör ju såklart, och alla, de har fått lämna in papper, både Sony och Microsoft, och Nintendo har ju också varit med på en sväng där på något sätt. Och då är det då, alla de här, det är ju precis som i Control, allting är redacted i de här liksom. Men då har de lämnat in ett dokument som snabbt blivit återdraget, men lyckats läcka då, där de liksom har skrivit, så här mycket kostar spel att göra för dem. Så här står det, här är en Polygon-artikel. A badly redacted document from Sony Interactive Entertainment showed actual numbers for both Horizon Forbidden West and Last of Us Part 2's development. Ska Isak få gissa då? 300 full-time developers under 5 år på Horizon, andra spelet. Vad tror du?
En miljard
kronor, dollar.
En miljard kronor.
Det vill säga, vadå då? 100, vad blir det?
Nej, $1 miljard då. Det kan du inte kofta.
Nej, så mycket är det inte.
Du 500 miljoner dollar.
Det här är ju grejen då. Det som står i dokumentet är att Horizon, $212 miljoner.
Okej. Okay. Ja, men det borde vara 2 miljarder då.
Ja, det kanske är.
Jag vet, vi kan ju inte pengar.
Och The Last of Us Part 2 då, vad tror du?
Ja, det kanske skulle kunna vara billigare.
Där är 200 full-time employees, roughly 6 years. Så nej, längre men färre.
Jag vet.
Ja, det är nästan samma. 220 miljoner dollar. Det här inkluderar ju, det här vet man ju inte exakt vad det inkluderar. Troligen inte marknadsföringsbudgeten. Och kanske inte ens outsourcing, alltså contractors.
Nej.
Så det vet man inte, men där har vi ändå en såhär, okej, det här är det billigaste det skulle kunna kosta, är liksom, då är de ändå lagt.
Det är det billigaste för det dyraste.
500 miljoner.
Det är inte det billigaste. Det är inte som att det är en så här, nu har vi byggt Burj Al Khalifa eller vad det heter.
Nej, men jag menar Starfield. Alltså de här, de tävlar ju med. Det är ju de två stora spelarna.
Ja, men så är det.
Starfield har ju varit ännu dyrare kan man ju tänka sig än det här. Eftersom det har pågått i 10 år säkert.
Ja.
Ja, det är i alla fall bara sjukt. Det är precis som du säger. Det är nästan lite tråkigt att man får svart på vitt. Man kan inte spekulera längre.
Lite så.
Ja, och precis. Likely well over these figures. Vi får se då. För att FTC, eller i när de gick igenom den här ska Xbox få köpa Activision Blizzard-grejen i Storbritannien. Då gick ju den, deras Competition and Markets Authority gick och de hade liksom räknat ut att de senaste 5 åren har the average budget på såna här större spel been between 50 and $150 million. Och att de nu då de spelen som nu är i produktion som ska släppas nästa år och nästa år är över $200 million. Alltså de vill visa på att det här bara stegrar och ökar därför de blir de kommer liksom växa exponentiellt.
Just det.
Allt det här. Och det gör ju såklart, slutsatsen är ju att jävla vad dyrt det är att göra spel. Det är klart man gör Forbidden West och Last of Us Part 2 istället för satsar på Days Gone. Som var ett nytt IP som man inte visste skulle funka. Och funkade ju inte.
Nej.
Tråkigt men sant. Så det är ju inte så kul att det är så här. Det vore ju gött om de kunde hålla sig nu. Behöver inte större, fetare spel egentligen.
Nej, men så är det ju. Men det gör börjar bli smartare. En kvadruppel av allting.
Exakt.
Jag har faktiskt en sån här nyhet också och den här då, det är kul då, det är en nyhet som bygger på vad Microsoft tror och det här, the document was released as part of the Federal Trade Commission, blah blah blah. In a paragraph on price, Microsoft attempts to convince Judge Jacqueline Scott Corley that, blah blah blah, skitsamma, det är någonting sånt, och då säger de i alla fall, PlayStation likewise sells a less expensive digital edition for $399 and is expected to release a PlayStation 5 Slim later this year at the same reduced price point. Så okay. De tror att PlayStation håller på att släppa då en Slim senare i år för $399.
Det är ju någon jävla snack nu det här med exklusiviteter och grejer, att om Call of Duty bara ska finnas på PlayStation eller bara ska finnas på Xbox. Eller att Microsoft skulle få en massa pengar, då kommer inte de skicka ut devkits till Activision som gör, för att det blir ju typ industrispionage.
Ja.
Och det är väl det de kan basera såna här grejer också på liksom. Det är ju fortfarande, det finns ju fortfarande saker de äger, Deathloop äger dem. De kanske vet från det att så här, ni har fått flaggningar om det här.
Ja, ja.
Jävla konstig situation.
Ja, det är en verkligen alltså. Konstig sitt. Så att det är liksom, de smutsiga bukarna tvättas öppet.
Ja.
Men apropå stora summor pengar så vet vi alla att Grand Theft Auto har ju alltid gått som en jävla häcksax.
En oljad bäver
i en liten damm. Och då tänker
skulle du
såhär,
kunna köra hela Musikhjälpen verkligen?
Ja, det tror jag. Det? Men jag känner mig trött nu. Nej, men de...
Förlåt.
Håller på att tärra mig för? Ja, vad är det här för inställning?
Jag är otippat pigg.
Ja, jag märker det. Då tänker jag att du är intresserad av så här, hur ligger det till med GTA på Xbox Game Pass egentligen?
På Game Pass? Ja, okej. Okay.
Det är tillgängligt igen.
Mm.
Nu har det kommit igen. Och då tänker du så här, har det varit hela tiden? Nej, det släpptes i april 2020, sen togs det bort. Och så blev det då istället en månad senare ungefär, blev det Red Dead Redemption 2. Sen kom det tillbaka i april 2021. Försvann i augusti 2021, men nu är det tillbaka.
Gud vad konstigt.
Blev man lite sugen, bara in på Game Pass, spela GTA 5.
Ja, men kanske inte från början ändå.
Jag vill i det här också då passa på att fylla i vad som kommer till Game Pass i juli. Jag bara tycker det är lite intressant för att det är Sword and Fairy Together Forever, kan vi skita i. Forza Horizon 5 Barbie DLC. FIFA 23 Women's World Cup DLC. Wulong Fallen Dynasty Battle of Shongyan DLC.
Okay, jag måste
Sniper Elite 5 Kraken Awakes DLC.
inte Hitler dels ändå.
Nej, sen kom det lite andra grejer också. Mm. The Cave bland annat är ju lite, kanske dags att spela.
Den är kul. Den
är men det är lite intressant att det kommer liksom fyra DLCs nu som en...
Ja, det är lite märkligt.
För jag undrar då, för att jag kommer ihåg när det kom den här Hot Wheels DLCn till Forza. Jag tänkte, jag har ju Forza, jag går väl in och spelar. Mm. Skulle jag betala?
Jaha.
Jag fattar inte riktigt det här. Vad är det för DLC? Spelet finns och sen så släpper de DLC. Jag tycker det är lite fräckt att vara så här. Du får lite mer av ett spel som redan finns.
Det är ju lurigt att man får spelet men inte DLCn. Det är något orent med den grejen.
Ja,
men det, Game Pass, jo, men det är lite
orent. Precis, det är orent tycker jag. Men det är också lite weird att så här, tar du bort de här fyra DLC-nedslagen, då ser inte den här listan ut så bra alls.
Nej.
Jag vet inte, jag tycker det är lite det är intressant.
Det är intressant.
Spelanke 2 försvinner också.
Ja, det orkade jag aldrig spela mer än en sekund alltså. Alldeles för svårt. Men The Cave alltså. För er som inte har spelat The Cave.
Och det är väl Ron Gilberts senaste spel.
Tim Schafer Joint är det ju.
Är det Tim Schafer?
Okay. Nej, är det Ron Gilbert?
Det är väl
kanske?
Ron Gilbert som gjorde det och sen gjorde han... Jag tror att det är Ron Gilbert.
Bra, jag blandar ihop de här två gubbarna såklart. Men det är en skit... det är en rätt cool plattformare. Pusselplattformare. Där man ska liksom... spela som fem olika karaktärer som i samma grottsystem ska liksom göra grejer och så hoppar man emellan dem. Det är faktiskt riktigt mysigt. Jag spelade på Wii U tror jag. Det är ju Double Fine i alla fall, det är därför. Just det, created by Ron Gilbert. Mycket bra, kolla in The Cave om ni inte har spelat det.
Jag hade rätt.
Bra Isak. Du kan en hel del om tv-spel.
Ja, kan det.
Du kan också axla hela musikhjälpen själv.
Jag tar tillbaks det. Det kan jag inte.
Nu har du sagt det.
Jag skäms.
Okej, här kommer det då. Bli Patreons, gott folk. Pokémon Go Maker Niantic. Laying off Hundreds. Cancels NBA and Marvel Games. Det är rea nu. Det är rea nu på Niantic. Rea. They're laying off 230 employees. Stopping support for NBA All World. Ends production on Marvel World of Heroes. Alltså de cancelar en Marvel-property.
Ja.
Sjukt. Har det hänt?
Nej.
Och stänger sin Los Angeles-studio.
Piss.
Deras CEO John Hanke John Hanke eller John Hanke. Han blamar det här, den här organizational change and the layoffs on a tough market environment spurred by the overall global macroeconomic slowdown.
Okej. Nice.
Också att han säger att mobilmarknaden är crowded och saker har ändrats på app stores som gjort att det är svårare att få rull på nya spel. Mm. Det är bättre att satsa på gamla. Så nu skriver de ju Niantic will continue to support Pikmin Bloom, Monster Hunter Now och det här Peridot. Vad det nu är för någonting.
Ja.
Wizards Unite till exempel, Harry Potter-spelet som vi ändå trodde kunde bli något, det finns ju inte längre.
Nej.
Det stängdes ju ner 2022. Pikmin Bloom has been a modest success, grossing 5.3 million globally since its 2021 launch. Ändå ganska mycket, men det är då en modest success. So the top priority is to keep Pokémon Go healthy and growing as a forever game. Hashtag forever game. Nu köper vi Niantic.
Ja, det är dags.
Kan det bli billigare än just nu?
Nej, jag tror det är verkligen rekordbilligt.
Om vi inte köper det kommer ju Vingefors köpa det själv.
Han har ju en pengar kvar.
Ja, just det.
Men här sitter du och tänker jaja, mobilmarknaden den är död. Är den? Säger jag då lite sådär frågvist. Nej, det tror jag inte att den är.
Oj.
För att nu kommer det nyheter om vår gamla vän Apple Arcade. Oh. Grindstone of Grindstone fame. Och tänker man så här, det där pisset är väl slut? Nej.
Nej.
Häromdagen gick Apple ut och berättade att, och lirar nu, Stardew Valley kommer till Apple Arcade.
Okej.
Okay. Det är inte helt dåligt ändå.
Nej, har man en iPad lär det där vara
det enda är ju att det är en prenumerationstjänst. Så det suger ju att behöva betala 50 kronor i månaden för att spela det. Men ändå,
ja.
Lite nice.
Men jag tänker att folk också som är Apple-personer som inte kollar mycket på YouTube, de kan köpa en sån här Apple One, eller vad fan den heter.
Jag vet inte vad det är.
Som en sån samlad, du får musiktjänsten, du får Arcade, du får extra iCloud för dina backups. Så jag tror att det kan ju vara faktiskt lite av en deal för typ en familj kanske.
Ja.
Att alla får en sån Apple One Family subscription. Det kan jag tänka mig. Då fattar jag grejen. Men då måste man ju dock ha Apple Music som kanske inte är det roligaste.
Nej. Men vet du vad de också har?
De har ju det här, har de inte det här konstiga svanspelet som någon gjorde, någon Sonic-skapare eller någonting.
Ja, det vet jag fan. Men de får också Slay the Spire, jul nummer 7.
Mm.
Ja, jag vill ändå liksom, ja, återigen, jag pratar mycket om Netflix-satsning och sådär.
Mm.
Jag vill ändå säga att de i allt högre grad får ut spel som passar väldigt, väldigt väl på plattformen. Och det tycker jag ändå för framtid. Jag tror liksom inte att vi är skitlångt bort från att ett bra, relevant spel släpps med liksom app. Alltså iPhone som en av plattformarna, och att det funkar bra day one. Och det tycker jag ändå är lite det är jag lite sugen på. Det ska bara vara jävla gött. Slay the Spire, varför ska jag, alltså så här, egentligen sitta framför datorn och spela Slay the Spire? Det är ett hjärndött.
Ja, sådana
liksom
spel ska ju bara finnas.
Det passar hur bra som helst. Så det känns ändå som att jag har ett par genrer som passar mig mycket väl. Där det här skulle kunna lira.
Men det här har vi ju sagt, tror jag, och Apple håller ju lite på att positionera sig mot gaming. Kojima var med på deras senaste keynote.
Ja, ja.
Det här headsetet är en grej. Såna här grejer. Jag tror mycket väl att vi kommer kunna höra rykten snart om att det är någonting. Att det kan vara vad fan som helst. Någon sorts iPhone-tillbehör, vad fan som helst. Ja, men någonting. Alltså, eller att streama typ Xbox via en Apple TV. Någonting.
Ja, men det är något kan nog hända snart. Det känns lite sådär.
När de gör någonting så kan det bli sådär nästan konkurrent till Nintendo. Mer än de andra kanske.
Ja, men på någon front känns det ju mer. Det känns ju mer liksom.
Just att de tar åt det hållet.
Ja, men det är mer style än
vibe.
Vibe. Mer vibe än prestanda. Och känslan. Sen är de ju duktiga på det också. Men du fattar vad jag menar.
Mm. På tal om vibe, Isak Wahlberg.
Ja.
Vi har ju haft säsongens sista showcase.
Ja, och det här har jag helt missat.
Ja. Och det,
men jag vet vad du pratar om.
Jag ska prata om det åt dig, så nu har du inte missat det snart.
Nej, utmärkt.
Annapurna har ju avslutat skiten med sitt showcase. Som typ var kanske i tisdags eller någonting.
Väldigt sent.
Ja, det var väldigt sent. De var sist på bollen. Lätt. Nu har ju inte jag sett något av showcase, men jag har ju sett sammandrag. Så här ska man göra. Det här tittade jag på hela 40 minuterna. Dels
trevligt.
För att man älskar Annapurna såklart.
Ja, det är väldigt.
De har gett oss så mycket fint. När de har sin Sissel Reel i början så är man så här, där är ändå Out of Wilds och Stray och det är så här, jävla vilket förtroende de har.
Men de är väldigt bra.
Och det är också gött, man vill ju ha en indie i det här havet av stora spel.
Ja, men här får vi
skitmycket coola
certifierad
spel.
Dunder indie.
Cocoon fick man se, det tycker jag ser ut som något verkligen för dig.
Det har vi sett innan ju.
Ja. Och det har ju också folk kunnat spela på Jeff Fest som folk skriver här. vilket det nu då tydligen heter. Summer Games Fest. Summer Jeff Fest. Gaffas fest.
Gaffafesten ändå.
Gaffafesten.
Ja, det är roligt.
Och det är någon här på den här sajten som jag läser från. Det är väl Polygon som vanligt. Nej, det här är Rock Paper Shotgun faktiskt. Som hade det som favoritspel. Cocoon heter det så.
Ja.
Recursive Insectoid Puzzler from former Inside and Limbo developer Jeppe Karlsen. Vilket jag antar är en dansk, eller?
Ja, jag tror det. De är danskar.
Det var annonsat då på Xbox Not E3 Show förra året. Det kommer 29 september och det ser bara ut som en sån här jävligt fin, intuitiv, någon sorts liksom pusselmanagement. Man styr någon liten tank eller vad fan det är. Kolla på den trailern, man bara gillar det. Man fattar inte riktigt vad det är, man gillar det.
Nej, men jag gillar det. Jag kollar på den nu.
Jag hoppar över några spel här. Det är bara någon sån här fotograf-sim-spel. Man bara går runt i fina miljöer och tar foton för att lära sig och hitta gyllene snittet typ. Men här kommer ett spel från Wattam och Katamari Damacy-skaparen Keita Takahashi 2-10, där man spelar som a kid who's forever stuck in a T-pose.
Ja.
Som har en hund som liten hjälpreda. Och så hade de en skitfin så här, låt som handlade om det typ. Jävla vilken bra trailer.
Ja, snyggt spel.
Man vet ju inte om det här kommer vara skitbra, men det är så här, det är en karaktär som ser ut som en Mii typ. Och sen så går han bara runt i en T-pose och alla andra är bara vanliga och har inte en T-pose. Och det verkade som att det var så här created alongside able gamers, så det är ju någon sorts liten sån kommentar på hur det är att vara en handikappad människa i vår värld.
Ja, det är ju fint att det kommer från japanskt håll.
Det ser så jävla fint. Vilken bra idé också. Att använda T-posen som en grej.
Ja, det är roligt. Sen vad man ska göra i spelet är lite oklart.
Nej, men är det 3 timmar? Är det Donut County? Kan det vara skitkul?
Ja, helt rätt. Sen det känns väldigt Donut County-kompatibelt.
Eller hur? Och det är ju precis vad jag skulle vilja ha nu. Ett sånt. En bite size som jag kan spela en gång och sen avhandla hela spelet i en podd. Nidhogg-utvecklarna håller på med det här Ghost Bike som är ett cykelspel. De heter ju Messhof då. Man cyklar alltså runt i vackra landskap och så har man en cute ghosty pal i sin korg. Och sen har de tagit Grim Fandango-vägen. You'll be racing to win back power for de döda du har i korgen då. So you can travel to the afterlife. You play as magical couriers who can ride between the land of the living and the land of the dead.
Ja.
2024. Och med det här track record med Nidhogg och Nidhogg 2 som båda två är skitbra. Spännande att se dem ta sig an något helt nytt.
Ja, det ser ju... Det har ju den här Sable art-stylen. Ah. Jag vet inte riktigt vad det är för någon. Vad kallar man det där egentligen?
Ja, vad är det?
Det är någon slags nästan popkonst... Liksom, det ligger någon slags popkonstfilter över det.
Cell-shadat med skarpa konturer eller någonting.
Ja, det är popkonst också. Märks att jag var med SR nyligen.
Då droppar han popkonst. Ja. Nej, men fan vad... Det ser bara så jävla... Det är så här, jaha, de gör ett sånt här spel. Man cyklar. Jag vill gärna cykla lite nu. Skitgött. Det tyckte jag så trevligt
ut. Grejer här då.
Stray kommer till Xbox kan man bara säga. Ni som bara sitter på en Xbox, men ni är väl inte så många. Det tycker jag ändå var fint. Jag vet inte om det är Game Pass, det verkar inte sånt. Och sen så annonserar de ju då sitt första egna spel med sin egna interna studio.
Mm-hmm.
Som är då ett Blade Runner-spel.
Mm.
Det heter Blade Runner 2033:Labyrinth. Och det är då, det verkar ju vara ganska tidigt. Men det ser ju otroligt snyggt ut. Såklart, det är ju, de kan ju plocka av Ridley Scotts mästerverk liksom. Men det som är kul är att hon som är directorn heter Chelsea Hash.
Yes.
Har jobbat på Solar Ash och What Remains of Edith Finch. Hon var någon sorts technical designer där.
Ja, men det är ändå mycket lovande.
Hon har även varit med och gjort den här Radiohead-släppet som var typ en interactive exploration Kid A Amnesia exhibition grej. Labyrinth will take place between the events of Blade Runner and Blade Runner 2049, alltså Denis Villeneuve Blade Runner.
Yes.
Approximately a year after the events of the 2021 anime Blade Runner Black Lotus. Så det är någon sorts extended universe där då. Och taglinen är: What does a Blade Runner do when there's no replicants left to hunt? Och så spelar man antagligen som en sån gammal Blade Runner-snubbe. Kommer till PC och konsol någon gång.
Det är en snygg värld att befinna sig i.
Ja, och vad är det för spel? Man vet inte. Det är väl antagligen något sorts äventyrspel, hoppas man på i alla fall.
Ja, med kraftig narrativ liksom, och sådär, mycket style. Det känns som att det där kan bli riktigt bra.
Jag tänker med det här, vad heter det här spelet som du spelar som var lite
Norco.
Mer Norco, ja, precis. Ja. Ett Norco-spel, tänker jag.
Ja,
med lite mer statiska grejer.
Ja, snyggare.
Och, ja, gud. Men hype-tåget har lämnat stationen för den här mannen i alla fall. Jävlar vad gött.
Du, när vi pratar gamla klassiker.
De vann ju E3 här. Inte E3 tycker jag.
Kanske.
Bara med att alla de här grejerna var så här.
Jag skulle säga att ordet Jeff-fest vann
Summer
E3.
Jeff-fest.
Summer Jeff-fest.
Ja.
Nej men vi pratar gamla klassiker.
Ja.
Och då har jag information från en man som man har saknat att prata om.
Yuji Naka.
Nej. Peter Molnjö.
Oj! What? Ja.
Han har varit ute och pratat.
Åh nej, vad han sagt.
Ja, Peter Molyneux. Molyneux, who helped design the original Fable and has more recently been dabbling in NFTs.
Ja, såklart
om Fable-showcasen, eller Fable-trailer.
Ja, just det.
Han skapar ju Fable. Ja. Like you, I would have loved to see more gameplay, but I loved when the hero threw the fireball. I loved the sensation of the impact. I thought it was truly promising. So yes, my expectations are high. Och han säger också att Richard Adjoade is a perfect choice for the game and that making him be obsessed with vegetables was very Fable-like. Men det här är inte nyheten, utan det är också så att han har varit ute och pratat om vad han håller på med. In the meantime, Molyneux has shed some light on a new game that his studio 22 Cans is developing for PC and console, promising that he wouldn't call it the most brilliant game in the world. He did nevertheless hint that it would feature a never been seen mechanic. Okay. Och så här kommer citatet då. I think we stumbled onto a mechanic that has never been seen before in a game. I think we're exploiting this mechanic in a world and an environment that end up being familiar to people. And because it is in this familiar environment, it will be fresh. A lot of this sounds mystical because I'm trying to avoid telling you exactly what it is. But it's going to be something a lot closer to an experience you'd get in Fable. A lot closer to an experience you'd get in Fable Black and White Dungeon Keeper.
Okay.
Ja. Så han säger inte så mycket.
Han har fått lite en släng av sleven.
Ja, men han är ju känd för att gång efter gång lova oss himlen och ge oss trädkronorna.
Det är ju hela hans grej. Det här blir ju jättekonstigt.
Ja, men då har det ofta inte blivit så bra. Så den här gången kanske det blir bra då.
Han har ju aldrig levererat. Black and White var ju helt otroligt för sin tid, såklart.
Men ja, han var ju en innovatör. Men sen så släppte han där The Cube. Som att man pickar på sin skärm. Jag kommer ihåg att jag pickade på min skärm ett tag. Och så bara, jag håller på att picka fram en tavla på en lök. Jag lägger ner.
Alltså, han lovade ju verkligen i princip typ Starfield eller Tears of the Kingdom 1992.
Ja.
Liksom, på PC.
Ja, ja.
Otroligt. Legenden då.
Ja, absolut.
Men kul, ja. Man vill ju alltid se vad han håller på med. För något, det här kanske blir hans mästerverk. Vem vet. För att hålla koll efter den här mekaniken, vad tror du det är då? Fart och vision. Smell gaming.
Ah, det kan det vara.
Mm. Luktspel.
Luktspel, man får scratcha små rutor. Samtidigt, man får liksom en...
Och försöka till hårdvara.
Man får en kartong med trisslotter som man ska skrapa.
Det så står det så. Scratch, box number 5.
Exakt.
Så luktar det...
apa.
Kontrollbehov.
Ja.
Det vill säga bayersk 2,8.
Mm.
Okej.
Okay. Du har ingen mer, eller?
Jo.
Långsam. Du hade inte kunnat ratta dig igenom hela...
Absolut inte.
...melodikrysset på en vecka.
Melodikrysset hade jag kanske kunnat köra.
Det hade du kunnat gjort.
Det verkar som Google har hittat, håller på fortfarande att gräva i det här med sitt cloud gaming för att få någon sorts användning för Stadia-fiaskot. Wall Street Journal reports that YouTube has begun testing a service called Playables, which makes simple online games playable instantly within the YouTube website and app.
Mm.
Det var lite det vi fick se när de showcaseade Stadia för första gången. Kommer du ihåg det? Man fick se någon spela Assassin's Creed, en let's play. Och så var det så här, kan du pausa den videon, hoppa in direkt där den personen är.
Just det.
Ja. Vilket fortfarande är en skitcool grej. Men det är det i alla fall. Man ska kunna då streama spel på appen och sidan. Jätteenkla småspel, det är någon sån här breakout-kloner och grejer. Easily shareable games. Stadia stängde ner i januari efter 3 år och de måste ju använda den här tekniken till något, såklart.
Ja.
Så det kan ni hålla utkik efter på YouTube.
Ja.
Kanske när ni tittar på Supercutten av Isak som skriker som en liten skoflicka.
Det är väldigt bra. Nu ska jag berätta om en gammal klassiker igen. Jag håller på nu, jag är inne i ett härligt svep av klassiker. Nu ska vi prata om The Sims.
Mm.
Nummer 5. Även kallat då Projekt René av någon jävla anledning.
Var det kodnamnet eller?
Precis. Som det då tydligen heter då. Jag vet inte varför. Men det är lite nyheter här. Och EA då som skapar spelet säger då att det kommer bli ett free-to-play game that allows user-generated content in a monetization model similar to Fortnite. Och att det då blir ett free to enter game with own pricing of all content in this free to enter game, ensuring we have an optimal pricing and content architecture and provide guidance to content teams and on in-game content needs meet player demand. Jag vet inte, jag bara tror att det är ett genidrag och free to playa The Sims.
Ja, ja. Alltså, det är ju bara ett dockskåp liksom, så why not?
Ja, nej, det är verkligen helt...
Det är konstigt att det inte har hänt tidigare.
Ja, verkligen. Det känns som att de har liksom lyckats takta på med så här. Nu släpper vi liksom en 180 kroners DLC med sju nya hundar och en frack liksom.
Jag tror det är det som är grejen, att de har en väldigt så hardcore fanbase. Typ han LGR som jag ofta tjatar om. Han är ju en sån. Recenserar alla Sims DLCs. Ja. Så här, DLC Island Living.
Jag
DLC
tror att det är mycket... Det var ju liksom... Nu tar jag i, men det var ju på ett sätt var det ju liksom en föregångare till Minecraft i liksom i möjlighet till kreativitet.
Ja.
För det var också så här, det är klart att det fanns så här theme park och sånt, de typen av spelarna, men när du liksom byggde ett hem, det blev en helt annan grej. Så här, bara, nu gör jag liksom en dödsgrotta och nu gör jag liksom ett love nest och här gör jag en nattklubb eller en rock, alltså så här.
Ja, men att leka mamma, pappa, barn och alltså på tal om Peter Molyneux, alltså det är ju ett god game som han höll på med, fast det är ju för massorna.
Ja.
Så att han var ju någonstans där ute med att skitmånga, framförallt unga tjejer verkar det som, har liksom, det är deras gaming.
Ja, men det är ju det är i alla fall staple gaming för många icke-gamers. Och den marknaden är ju såklart gigantisk och kommer bara växa ju mer du drar in. Alltså så här, du och jag sitter ju fortfarande och spelar våra första klassiker ibland ändå liksom.
Okej, okay,
och jag hade alla gånger spel. Jag hade ju, det är såklart, kommer det där i free to play. Jag kommer ju dra ner till Xboxen direkt och sätta mig och spela med Olivia. Det är inga konfeteter.
Vi bara prova.
Ja.
På tal om andra spel som är för riktigt casual gamers. Call of Duty.
Ja.
Nu är cheat-polisen ute igen. Jag vet inte hur allmänt. Det här kanske är som att rapportera om att tomater är dyrt nu för tiden. Alla kanske vet det redan, men jag tyckte det var kul. Call of Duty's Cheat Police, som då tydligen heter Team Ricochet. Någon sorts officiella då, poliser som försöker få folk hitta fuskare. Har nu en ny anti-cheat measure. Hallucinationer.
Ja.
Så att om... Alltså här står det. Hallucinations of imaginary players. Decoy characters that can only be detected by cheaters, but are undetectable by legitimate players. They look and behave like real players on the opposing team because they're clones of another active user in the match. They also appear genuine to the cheat hardware and software. Så att upptäcker de, du har en cheat hårdvara eller mjukvara, då genererar de bara en annan. Alltså så här,
det är roligt.
Så att man ser spöken liksom.
Ja, det är roligt.
Och då undrar man så här, varför gör ni så? Varför, om ni kan märka att så här, du fuskar, varför kickar de inte bara dem då? Det är ju tydligen för att studera dem också. Liksom. Studera deras beteende och liksom kunna få deras data innan de då kommer på det här att aj då, nu får jag dra, typ.
Just.
Hallucinations are deployed as mitigations and in-game roadblocks to prevent them from impacting the games of others while Team Ricochet gathers data. If Team Ricochet suspects a player of cheating, they can place a hallucination near them that's only visible to their cheat tools för att sen se hur de agerar. En jävla kul manipulativ
grej. Ja, det är
intressant. Måste vara ganska roligt jobb.
Ja, det är
ändå.
Det är kul. Det är första mötet.
Mm.
Vänta. Skulle vi kunna kanske att vi...
Men det är också trolla trollarna. Det är så jävla,
jag gillar den tanken.
Ja,
precis. Ja. Såhär, men det är också såhär, det blir inte kul. Det är en sak bara bli så hardbannad. Såhär, okej, men här är såhär... Fan, de fuckar med mig. Ja. Jag fuckar med dem, då fuckar de med mig.
Ja. Särskilt om man har köpt hårdvara.
Ja.
För kanske ändå inte dyra pengar, men ändå lite pengar. Så är det så här, ah, okej, det går inte.
Nej.
De märker direkt att jag har det här. Så kommer det såklart finnas ny mjukvara
ja,
mot den mjukvaran.
Ja,
men ändå, det är jobbigt för dem. Fuska inte, kids.
Det var kul. Jag har lite riktiga true gamer-nyheter.
Det där alltså, var väl true gamer?
Ja, men det här är nästan ännu mer. Det här, okay. Jag skulle säga att det här är en av de starkaste nyheterna vi har haft i år.
Oj.
Blizzard has announced that it will be introducing a new way to play World of Warcraft Classic. Vänta, by
again.
Adding hardcore realms where every death is permanent.
Oj, okay.
Det är otroligt. Hardcore rounds will be added to the public test round PTR starting tomorrow, June 29, and are planned for official release later this summer. On hardcore rounds, characters cannot run back to their corpse and revive after dying or be resurrected by a spell. Characters that have died can linger in the game world as a ghost, communicate with other players, explore and do certain actions such as passing on guild leaderships to living characters.
Thank you.
All hardcore realms are considered PvE realms, with Blizzard stating it wants PvP to be optional and intentional given the stakes. A new feature, det här gillar då, called Duel to the Death will be available on hardcore realms that allows players to choose to enter a PvP fight with another player fully aware that one will not make it out alive.
Och den ultimata WoW-kukmätningen. Vågar du?
Förstår du liksom?
Men alltså,
jag som har en man som ändå har liksom varit med om ett giftermål i Ironforge. Förstår du vilka mäktiga scener som kan målas upp när liksom två giganter ska mötas? Du vet såhär, två main tanks i ett guild som är så här: nej, jag är trött. Jag är trött på att du mainar. Jag är trött på att du får legendaries för mig. Jag är bättre än dig och nu ska jag bevisa det.
I challenge you, sir, to a duel.
Ett helt guild ställer sig i ring med facklor och liksom gigantiska, du vet. Du, det, alltså, det kan bli så mäktigt.
Ja. Och stakesen alltså. Stakes blir alltid roligare än stakes.
Nej, jag blir bara så sugen på liksom googla WoW Classic Duel to the Death liksom klipp.
Kan det bli någon så här grej för folk som är så här helt, alltså så här sjukligt beroende av WoW, att också sluta någon gång? Att så här, men nu går vi in i hardcore-servern, för det är ju ändå, vi är ju ändå hardcore-spelare. Det här är det här vi gör.
Ja.
Och då kanske till slut bli dödad och vara så här. Ja, okay, nej, väl så här, det var 20 år av mitt
vi
liv.
Vi kör den här då. Servern, alla in på den här servern.
Ja.
Och sen så kör vi tills en är kvar.
Det är ju som att de dör på riktigt.
Ja, otroliga nyheter.
Starkt.
Klart.
Det var faktiskt en bra nyhet.
Visst var den otrolig. Ja, det är en av de bästa spelnyheterna på länge.
Ja, mycket bra.
Ja.
Kul. Jag vill också se det ske.
Men vill du veta någonting? Jag har en bättre. Men jag kan ta den sist.
Ja, för jag tar den här då. Vi måste prata Nintendo någon gång.
Nej.
Men nu handlar det om något du vill veta, Isak Wahlberg. Nästa konsolen. Det är alltså då Nintendos president Shuntaro Furukawa.
Mm-hmm.
Som har pratat med investerare i någon sorts open question and answer session.
Okay.
Där de faktiskt har fått frågor och pratat om the transition to the next generation console. Det finns bara en grej i den här som är mindblowing som man glömmer bort. Då pratar de om att så här, hur kommer det vara när det kommer en ny Switch och transitionar sin gamla användare. As for the transition from Nintendo Switch to the next generation machine. Det här säger han, alltså han pratar om det här. We want to do as much as possible in order to smoothly transition our customers while utilizing the Nintendo account. Som soft launchade 2016. Alltså, det här har aldrig hänt förut. Nintendo har aldrig haft en konsol som kan migreras till nästa konsol. Det är deras första gång.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Alltså tänk på den grejen. Alltså 360 till Xbox One.
Men jag hoppas att det är man får köpa en linkkabel då. Det är liksom det de kan.
Ja, men de lovar ju att nu ska det här hända. Men det är första gången. Och Xbox gjorde det här. De De började resan 2006.
Ja, ja, ja.
Det är sjukt verkligen.
Ja, hur det är kraftigt äpper.
Så det är första gången. Så nu kanske man då, och då frågar man sig så här. Okej, okay, kommer jag kunna spela Tears of the Kingdom på nya Switchen? Det säger ju inte det här. Det kommer du antagligen inte kunna göra. Men du kommer kanske kunna behålla din Mi och dina save, alltså ditt moln till exempel. Ja. Men det är ju ingenting som säger att du bara kommer kunna sätta i ditt cartridge och köra vidare. Kommer du få behålla din gamla Switch? Antagligen.
Ja, det skulle jag tro.
Men det finns alltså det här är ju bra för dem också, för de pratar, här pratar han också om att så här, varje gång de har släppt en ny konsol så har de ju varit tvungna att bygga ny kundbas varje gång. Ja, för de har inte kunnat ta någonting från det gamla. Nu har de närmare 300 miljoner Nintendo-accounts aktiva. Så att det blir ju en mycket mer viable investering för folk att investera på Nintendo i den här flytten.
Ja. Och också mycket lättare att nå de här människorna. Precis. Dedikerat på ett bra sätt, såklart.
Men samtidigt så är han ju så här att ja, eller så väntar vi lite med att släppa den, för att vi säljer ju mer nu än vi någonsin har gjort, och vi går in på vårt sjunde år. Vilket också är tydligen helt nytt, att så här bra har det aldrig gått så här långt in i en cykel. Nej. För Nintendo. Så att de är lite i uncharted water, säger de. Att de vet inte riktigt hur de... Alltså, de väntar och ser, verkar det som.
Ja,
vilket är jättekul att höra.
Salesmässigt har de inte ett så stort behov.
Nej, och, men de har ju aldrig haft ett större behov.
Ja, tyvärr, för varje timme som går, för varje Switch som säljs, ju mindre betyder ju din och min röst också.
Ja.
Det är det. Vi som håller på är sån piss i Mississippi. Skit, samma. Jag har...
Det var min sista nyhet.
Ja, men jag kan avsluta min sista. Och det, vet du vad jag vill kalla den här då? OG Skull & Bones-rapporten.
Oh yes, it's back!
Men jag har inte nyheter om Skull & Bones. Utan jag har alltså nyheter då om spelet som liksom la grunden för tanken hos Ubisoft att skapa Skull & Bones.
Black Flag.
Ubisoft, och jag behöver inte säga mer än så här. Ubisoft is reportedly working on an Assassin's Creed 4 Black Flag remake.
Oj, redan? Ja. Shit! Ja.
Det sägs utvecklas av studion i Singapore. Det kommer ju från 2013, så det är ju 10 år gammalt. Då är ju, är liksom, måste man ärligt säga det.
Det är ju gamla Assassin's Creed.
Men också. Så här länge sedan, efter så här lång tid, så är det ju typ det Assassin's Creed som är liksom... Det är storyn i Ezio-sagan, men det är gameplay från det här spelet. Det är ju det bästa de har gjort spelmässigt.
Ja, men det är just att det mixade upp det så jävla mycket med den här Skull & Bones-grejen.
Ja.
Men... Och grejen att de ändrade ju sen när Origins kom, så blev det ju Souls Combat. Alltså det är ju en annan combat i de här
ja,
spelen.
Ja, precis.
Och både det här och Syndicate är ju säkert, alltså det är ju bra spel. Det är ju bara att de nu känns de väldigt gjorda för en casual publik då.
Ja.
Och casual publiken nu spelar ju typ Elden Ring nästan. Så
ja,
att, ja. Spännande.
Lite kul då.
Men kul. Det är, ja, fan, det är så gammalt alltså.
Skjut. Så var det med den saken.
Då ska vi peta in en pinne i brasan då.
Mm.
Pinnen, segmentet när vi pratar om vad som hände det här datumet i spelhistorien.
Ja, this Looking week back. In gaming.
Week. 13 år sedan idag, då kom Shin Megami Tensei Persona 3 Portable till PSP.
Ja, ja.
Fortfarande aktuellt med nya släpp på det spelet. 2010 alltså, ja, till PSP.
Ja, det är hyperaktuellt.
13 år sedan. 21 år sedan, 2002, till arcade-maskiner i Japan kom Soul Calibur 2. Vad hände med Soul Calibur?
Jag vet inte.
Känns som att det var väldigt starkt.
Fantastiska där. Karaktären Voldo. En slags latex-zombie-man. Otrolig.
Dog det med Segas konsolsorti?
Nej.
Dog det med Dreamcast? Var inte Soul Calibur en
Dreamcast? Det var ju ändå Dreamcastens stora spel. Det var där jag mötte det. Sen har man inte, nej, jag tror att det kom något fint allt för länge sedan.
Det kanske är så.
3 år sedan.
Också arkadspelsmaskiner för 22 år sedan, 2001. Resident Evil Survivor 2, Code Veronica. Jag vet inte om det är någon sorts... jag har ingen koll på just den där spin-offen. Men det är i alla fall 22 år sedan. Och sen då, på tal om... Mannen, myten, legenden, Yuji Naka. Så var det ju då 27 år sedan, 1996, till Saturn kom Nights into Dreams. Hans väldigt märkliga flyga plattformare.
Nej, vet jag inte.
Det är ju sådär, det var ju det folk tyckte att åh, det är fast på Saturn och Dreamcast. Nej, it's inte Dreams, vilket spel.
Ja, ja, det
man aldrig. Flyger med en ful Yuji Naka-karaktär. Det är ju Balan Wonderworld fast 100 år innan. Han kommer upp då och då alltså.
Ja, ja, nej, han har gjort större intryck i spelvärlden än vad vi har gjort. Det kan vi konstatera.
Det vet du fan. Vi har många år. Han har många år på oss.
Ja, snart, det är sant. Det är sant.
Snart lanserar jag min egen walking simulator.
Jag kommer på en fantastisk spelidé. Alltså en fullständigt genial. Den är så bra så jag inte ska berätta om den
podcaster
i podden.
Podcaster sim.
Nej. Nej, men jag vet inte, jag får ta den med någon.
Okej. Okay. Skaka hand med män i gröna shorts. Och snusa.
Det är ja, men så. Ja, lite så. Ja.
Okej, okay. Det var pinnen.
Jag börjar känna nu när du ska dra släppen.
Nej.
Att det börjar bli psykisk terror.
Med pinnen?
Nej, med släppen.
Alltså?
Jag orkar inte med att jag ska ha fel.
Men det är ju det som är hela grejen.
Ja, jag hatar det här. Det är omöjligt att ha rätt.
När du hatar.
Du får inte ha någon idag.
Breathe through the pain.
Lovar mig att du inte har någon idag.
Jag lovar att jag kanske inte har några idag.
Läs då dina äckliga släpp.
Ja, nu är det släpp. Ja, för er som inte vet då. Ibland har jag fejkspel. Jag ska ha ett par stycken.
Jag har ju varit på det några gånger, ja. Men jag har inte haft rätt.
Nej. Det är det svåraste segmentet.
Det är fullständigt omöjligt.
Ja, det är fullständigt omöjligt. Jag håller med. Okej, okay. Fjärde var det igår. Jag vill bara med det. Då kom det ett nytt Settlers-spel. The Settlers, The New Allies. Det är Switch, PS4, PS5, Xbox One och Series X och S. Strategy från Ubisoft Blue Byte. Och Ubisoft som nu då har Settlers, tydligen. Nu tror jag att det här fejkas.
Nej, jag vet att det kommer ett Settlers-spel. Det har varit på snack om. Så jag tror inte att det är
ju, ja, det finns
det är väldigt fult om det är liksom att du vet om att det kommer ett Settlers-spel av exakt allt det här, men det heter så Settlers Ronkageddon.
Jag har ju aldrig tagit något som inte är helt fejk. Allt har varit fejk. Sjätte då, imorgon så kommer, jag var tvungen att ha med det på grund av namnet, kanske det fulaste namnet, Scarf, halsduk. till PS4, PS5, Xbox One, Series X och S. Plattformar från Uprising Studios och Handy Games. Sjunde kommer Legend of Heroes : Trails into Reverie. Det här kan vara fake. Windows, Switch, PS4, PS5. Roleplaying från Nihon Falcom och NIS America. Förlåt, Isaac.
Finns Scarf.
Ja, det finns. Vilket är helt sjukt. Ett spel som heter Halsduk.
Ah, ja.
The Valiant kommer 11. PS5, Series X och S Real Time Strategy från Kite Games och THQ Nordic med Wingefors i spetsen.
Mm-hmm.
De hann inte lägga ner det innan det släpptes. Och sen då, våran senaste IGN, Oxenfree kommer den 12. Till Windows, Oxenfree 2 Lost Signals kan jag säga.
Ja.
Till Windows, Switch, PS4 och PS5 Graphic Adventure Radio Dialing Simulator från Night School Studio och Night School Studio. Och svåra gissen verkade som.
Ja, vad sa jag till slut? Sa jag ändra mig till 8 va?
Ja, du sa 8, jag har sagt 9.
Borde sagt 7 va?
Och vi kan väl kolla på vad gruppen ligger på. Det verkar vara väldigt så här. Vad fan är det här för spel?
Det var verkligen många som var så. Ja, det är en liten slamkrypare, men vi måste ta lite höjd. Vi måste mixa det upp igen ibland.
Men det här är ju också liksom ett spel som IGN faktiskt, de är bajsnödiga nog till att kräva en recension, tror jag.
På något sätt. Ja, men de har recenserat första, då kan de inte recensera andra.
Det är dött lopp i alla fall, nästan, mellan 8 och 7.
Ja.
8 leder lite grann. Så in på kontrollbord efter snack och rösta i den tråden.
Det är ett spel som liksom tekniskt aldrig kan bli en 10. Alltså det är liksom omöjligt. Det är inte där tekniskt.
Det är för mycket som att titta på en
serie. Ja, det är för enkelt.
Serie.
Det finns inget intressant i gameplay tillräckligt mycket. Men vem vet, just därför kanske
den
de
experience.
Ballparkar.
Ja, ja. Får det en 10, då spelar det. Annars vet det fan. Och nu är det så att något oerhört har hänt, gott folk. Isak Wahlberg har spelat tv-spel, så nu ska jag få prata om det.
Jag får prata om det nu. Mm. Ska jag verkligen?
Nej.
Det här med två saker hänt på tv-spelsfronten. Det ena är att jag igår tar mig till lilla affären på Ringvägen, hämtar upp ett paket från Amerika, plockar ut min Playdate. Är det 1 eller 2 år sedan?
Och vi måste googla releasen här. Prata om din playdate.
Ja, jag fick en playdate och var ändå febrig när jag öppnade den.
Ja.
Titta på den. Titta på den och känner så här. Vad fan ska jag med den här till? Vad fan ska jag med den här till?
Ja.
Öppna den. Titta på, jag tror han hållit din play det 2-3 gånger innan. Två gånger innan. Kanske lånat din två gånger någonting sånt.
Mm.
Går in. Och så ser jag då igen, jag har ändå liksom levt i en värld där Playdate har varit i min ägo under lång tid. Mm. Och när jag äntligen får den i min hand så är det fortfarande, jag öppnar den och säger så här: ja, det är Casual Burger och det är Wavefront eller vad fan det heter. Och jag är så här, bara...
Ja, jag har ju en massa mer nu.
Ja,
liksom.
Jag vet.
Och du kan ju också köpa spel på den, det ska man ju tillägga, för det kunde inte jag. Men ändå. April nummer 18, 2022 releasade den. Vilket innebar att vi nog beställde den ett år innan, eller? Jag tror du har väntat nästan två år.
Ja, jag tror också jag väntar nästan två år. Ja. Så jag har den ju. Alltså jag har den ju nu.
Har du vevat på veven något då?
Jag vevar på veven. Jag har den. Jag kommer inte ihåg ens vad jag betalar för den liksom.
Du betalar mer än du tror, kan jag säga.
Kostar 2000.
Den kostar lite mer än 2000.
Ja, det.
Det kostar som en Switch. Som en Series S i princip. Ja, det är det sjukaste köpet jag har köpt.
Alltså, ja, det är så jävla...
Jag kan titta på den ibland. För den ligger framme hela tiden, för den är ju fin. Men jag kan titta på den och tänka, herregud, vilken dyr hipsterpryl. Det här är det dyraste jag har köpt i proportion till vad det är. Men den är så jävla... Alltså, vi var ju golvade av den där. Det är ju marketing.
Ja, det är marketing. Ja, ja. Nej, de fick oss. De visste exakt vilken målgruppen var. Och de fick oss...
Gå tillbaka till den E3-avsnittet för två år sedan när vi dreglade.
Ja, jag vet.
De vann ju E3.
Ja, jag vet. Men nu har jag den.
Nu kan du spela Lucas Pope-spel.
Ja, det är ju det jag ska göra. Monster Date eller vad det heter. Monster Prom heter det, va?
Ja. Ja. Tänk om det är värt 2500 kronor.
Ja. Men det kostar 2,5.
Jag tror den kostar 2,5. Har du en sån här liten protective sleeve runt en sån här lila?
Nej, det har jag inte.
Nej. Ja, ja, så då det betalar jag säkert 500.
Men nu ångrar jag att jag inte köpte med klockradio i satsen. För jag önskar att jag kunde ha den som klockradio.
Ja.
Det suger ju nu.
Mm.
Skitsamma. Den kanske, man får ju spara paketet. Den kan ju bli värd hur mycket som helst.
Ja, ja, det tror jag.
Så att den ska bara ligga hemma.
Den är ju fantastisk, alltså på många sätt. Det är ju bara att...
Det är tyvärr för dålig skärm.
Ja, det är för dåliga spel.
Ja, men jag fick den, det var mörkt. Och jag skulle spela, jag fick sitta så här. Alltså det är så här.
Ja, men det är ju meningen. Det är ju hela grejen. Det är ju hipstergrejen. Den är ju gjord för outdoors. I princip. Den är ju bäst outdoors. Jag satt på en strand på Gotland. Och spelade den medan min familj badade. True story. Det var skitkallt och regn. Jag vill inte bada. Plockade jag fram den. Spelade lite Casual Burger. Som ett barn.
Oh. Ja, men jag kan alltid ha mer än. Alltså det är så himla nätt. Så jag kan alltid ha mer än.
Bröstfickesize.
Ja, det är kul. Ja, skitsamma, jag fick den. Jag behöver inte prata med det. Jag har tittat på den. Jag har pratat om spelen förr. Men jag bara kände så här, fan.
Du kan ju inte plocka upp den i kollektivtrafiken väl? Det är väl över din värdighet?
Ja, men på tåg och flyg och sånt. Ja. Inte liksom på bussen i 7 minuter. Men
när man ska veva, då känner man sig... Men riktig jävla äcklig hipster alltså. Det är så. Titta på blåa linjen och veva. Det känns. Då är man äcklig verkligen. Då känner jag mig smutsig.
Ja, jag skäms faktiskt. Jag skäms lite att jag köpte den. Det var typ nästan andra tanken.
Ja, men när det här spelet kommer. Det kommer vara värt det, jag lovar. För då kan vi fucking ända podden i Sverige i alla fall. Som spelar det där. Antar jag.
Men då har inte spelet kommit ännu?
Nej, nej. Handspel. Lucas Pope-spel.
Har Monster Prom inte kommit?
Han är work in progress. Det har inte kommit än.
Exakt.
Ja, det är
okej,
det.
Okej, men nu blir jag dubbelt så sugen.
Annars skulle jag ju prata om det.
Då ska ju day one det.
Ja, men det är ju det som är grejen.
Okej, men då måste vi måste typ göra liksom extra insatt kontrollbehov om spelet när det kommer.
Det känns det fel om vi inte spelar det.
Vi måste typ köra det på engelska. Vi kan ju vara liksom miljon publik.
Problemet är väl att man kan ju spela det i emulatorn som finns i varje browser. Men, då har man inte veva.
Nej, hur fan vevar man då? Ah, skitsamma. Ja, skitsamma. Men det jag har spelat desto mer, och det här kommer ju inte komma som en chock för någon. Men det är ju, jag får nys på. Du kan ju få gissa, du kommer göra rätt.
Vad du har spelat, du har fått nys på, det är väl någon Warzone-bana som har släppts? Nej.
Det släpps ett spel som bygger på två saker. På dagen.
Ja. Dagen.
På dagen och morgonen och eftermiddagen så dyker du i havet och medelst din harpun fångar fiskar.
Ja, just det. Jag
och
såg något om
kvällen,
det.
Management simmar du din sushi-restaurang. Dave the Diver har jag tryckt ner en 5 timmar i på ett par dagar.
Borde jag gissat.
Med på... den
På Steam Deck.
På Steam Deck. Min nya main-konsol har det alltså, gått och blivit. Älskar Steam Deck.
The fuck nu?
Nej, absolut. Nej, Steam Deck är ju kanon. Ja, älskar ja, Steam Deck. Det är fan utmärkt.
Det är rea nu också på Steam rean. Ja. Jag tror ni får 20% på
ja,
den.
Ja, det är rea på Dave the Diver också. Vilket är ju sjukt. 10-20% ändå. Den kostar bara 200 spänn liksom.
17,99 euro.
Jättebra, jättebra spel. Mm. Jättebra spel. Enkelt.
Berätta nu lite mer. Lite längre.
Ja, men så här. Det är roligt. Det är snyggt. Det är animationer. De har så här roliga så här, animationer för alla sina karaktärer.
Är det 3D? Vi har fångat en...
Nej, det är 2D.
2D fast HD-2D nästan.
Mm, nej, bara nej. Väldigt snygg pixelgrafik. Ah, okay. Liksom. Skitsamma, du är Dave. En liten tjock dykare som fångar fiskar. Riktiga fiskar, vill jag märk väl. Jag tycker det är, för mig som är fiskare, jag tycker om att det är så här. Det här är en barracuda.
Ingen Hyrule Bass.
Nej,
eller
det här
ancient.
Är en barracuda. Det här är en tigerfish. Det här är en liksom clownfisk. Det här är, alltså så här, det här är, det är riktiga fiskar. Det står lite information om dem. Mm. Du fångar dem. Du tillreder dem på din sushi-restaurang. Det är ungefär så det går till. Ovanpå det här så har du massa side-content. Du har liksom en del i det här som är att det är i den här dykdelen av spelet finns någon slags mermaid folk som Dr. Bacon vill att du ska reda ut vilka de är. Och sen finns det en researcher som vill att du liksom ska samla vissa grejer för att få researchpoäng. Mm. Och sen har du en Pokémon-kort pastisch där du liksom får små kort på fiskarna som du faktiskt fångar utifrån, och så blir de så här bruna, silvriga, guldiga beroende på vilken kvalitet av fisken du fångar.
Okay.
Och sen har du en vapenmekanik som gör att du dels har en gear-mekanik som gör att du kan uppgradera din gear så du kan dyka längre, du kan dyka djupare, du kan bära mer grejer, du får bättre harpun. Ovanpå det så har du en vapenmekanik där du hittar vapencrates som gör att du kan samla delar för att bygga nya vapen. Alla de här interaktionerna har du med väldigt najsiga, roliga karaktärer. Din kock Bajo har liksom så här, varje gång det är en ny kväll och du uppgraderar ett nytt recept, då kommer en av 5 olika animationer som är så här skitsnygga, stiliserade, svinnice. Varje gång du uppgraderar ett vapen, då får du den här liksom hardcore gamer tjockiskillen, ursäkta ordvalet, som sitter och
okay.
Ja. Ja, men du vet, det är bara så här, det är stylish, det är snyggt, det är roligt, det innehåller liksom 2 kära gameplay liksom delar för mig, och det blir en väldigt bra loop ihop att du så här, du dyker 2 gånger per dag. Ena gången gör du quest, andra gången samlar du material och fiskar till restaurangen. Sen kör du restaurangen på kvällen och så börjar du om. Och det är lite så här bara, jag kör bara eftermiddagen också. Och sen jag tog ju ändå en parrotfish här. Jag la lite ner lite energi. Om jag uppgraderar den nu, då kommer de sälja för typ 15-20 kronor biten. Jag undrar vad jag kan få för revenue, för jag vill ju nog ändå ha lite bättre dykadräkt. Alltså du vet, sådär. Man bara fastnar i det. Snyggt, roligt, bra, välfunnet. Det är ett bra spel. Det vet precis vad det är. Ja. Men har liksom expanderat allting till att bli lite mer än vad... De har gjort sitt jobb så jävla väl. Allting är spit and span. Liksom. Det är ju nästan en... Det är nästan en 10. Liksom. Det är typ ett av de bästa... Eller typ det bästa spelet i sin genre nästan. Alltså, väldigt bra. Väldigt bra.
Det här är ju anledningen till... Ja, nu finns det på macOS också tydligen, säger jag här. Sånt här får ju inte konsolspelare, för det är ju för perifert. Det kommer ju till Switch tydligen, men fan vad coolt. Ja, otrolig trailer här med såna här quotes från folk.
Ja.
Surprisingly ambitious från Games Radar Plus. 19 765 överväldigande positiva recensioner. Det är jävligt mycket på så kort tid.
Ja.
Shit. Vilken jävla juggernaut. Vilken...
Nej, det är en superhit liksom. Alltså, ni tittar på en trailer. Jag gillar när det är sånt. Titta på en trailer så kommer du fatta exakt vad det är. Och om du gillar den typen av spel, då kommer du älska det.
Jag gillar inte den här typen av spel, men jag gillar ju verkligen såna här surprise indies. Det är ju det man lever för, det här alltså.
Det påminner liksom. Det är roligt att det kommer 2 stycken fånga fisk på dagen och managea något slags.
Dina två bästa spel i år.
Typ. Ja, typ det och Dredge. Men det här är ballpark i Dredge. Liksom.
Det här har ju så, vilken jävla egen stil och jag vet inte vad man ens ska säga att det är. Det känns japanskt fast ändå väldigt västerländskt.
Det är koreanskt.
På stilen, ja det är det.
Mm.
Ja, det är någonting, det känns så här, kung, vad heter den här? Kung Pao, kung, den här filmen.
Ja, just det.
Svenska
ja.
Filmen.
Ja, så känns det.
Så känns det.
Ja, verkligen. Ja, det är någon slags, ja, precis. Det är någon slags hypermodern 80-tals estetik. Mm.
Alltså, otroligt namn. Dave mycket, the Diver.
Mycket tropes liksom. Så här, uh-huh. Han som kommer och introducerar det här Pokémon-korts mekaniken, han har Ash Ketchums kläder
okay.
och säger så här: it's almost like, och så avbryter Dave, no don't say it, everyone understands, så här, typ så och du vet så här, man har någon slags så här, någon slags snubbe som på något sätt har satt ihop den här, han heter Cobra och pratar om så här, bara du vet så här, i hans font så är det typ så här. Eller när han pratar med honom så är det som att han tänker så här bara, that's almost like the time I threw Hans Lindemann out of a boat. Ja, du vet, det är så bara, det är bara tropigt, men du vet, det är bara, det är bara lira liksom. Väldigt
Mint
bra.
Rocket.
Mm.
Kul.
Så, det, så fort vi är klara här så ska jag bara raka vägen hem och lira.
Här kommer upp på diverse årsbästa listor, det ser man direkt alltså. Det här är gott i material för folk. Pentiment all over again.
Ja.
Fan vad gött, kul.
Ja.
Det här är ett spel jag aldrig skulle spela. Underbart. Ska jag prata då?
Ja, vad har du spelat?
Nej, men dels så har jag, håller jag ju på att tröska mig med tröskverket Tears of the Kingdom.
Ja.
Som utkristalliserar sig mer och mer som kanske historiens mest ojämnaste spel genom alla tider. Alltså. Kan inte tänka mig något annat spel som har kastat mig mellan
hopp och förtvivlan,
misär och total eufori. Så jävla mycket alltså. Det är helt otroligt hur Nintendo har gjort det här. Men ja, det är ju liksom... Jag har börjat skriva en pros och cons-lista nu. Som att det vore en pojkvän.
Ja, okej, okay, berätta.
För att jag ska lista ut då vad jag tycker. Så på pros-listan då så har jag Shrinesen, Main Questen, som jag ändå tycker är ganska stark för ett Zelda-spel. Sky Island, som kanske är mina favorit tv-spels... ställe någonsin typ. Alltså, det är så jävla underbart där. Och när man får shrines med byggande pussel, när man får använda byggandet i pussel. Det älskar jag.
Mm.
Det är så jävla bra. Och ascend-funktionen tycker jag är helt genial. Den är så jävla quality of life. Men konsen då? The Depths, underjorden. Det sämsta i ett Zelda-spel någonsin.
Piss tråkigt.
Det är så jävla kast.
Mm.
Alltså ursäkta. Men det där skulle de bara ta bort. Helt.
Ja.
Lägg in det där liksom bygga grejen och hitta ritningen någon annanstans. Han har skrivit här. Den gamla kartan. Ja, men det är ju att man får så här kryss på den där, de gamla kartorna man plockar upp. Och ska leta efter grejer. Det är så jävla tråkigt. Det är ju där nere också.
Ja.
Den här jävla matlagningen. Att den aldrig tar slut.
Nej.
Man måste hela tiden fylla på. Bristen på styrning från spelet. Det har vi pratat om. Ja. Att det är en sån jävla meandering. Jag hittade alltså Kakariko Village efter 80 timmar.
Ja.
Jag hade bara inte hittat det. Jag hade inte råkat hitta det.
Nej.
Det är svinmycket av mainquesten och liksom flavorn är där.
Ja.
Och det gick bara att missa i 80 timmar.
Men kom du inte ihåg att det låg där?
Men jag tänkte inte på det. Jag hade varit på Hateno Village.
Nej, men det var ju som när jag gick runt hela Sky första Islands. Spelet och inte visste att Hetsu fanns.
Alltså.
Jag spelade ju hela första spelet med...
Ja, det,
och det blev någon slags hardcore-mode av det. Ja. Men jag hade ju 5 weapon-slots.
Men jag menar, det spelet är egentligen så här, det är ju lite otroligt att du missar honom. Men här är det så här, Sky Islands är ju ett helt spel, bara det. Och jag har fuckat 10 timmar ner i den här tråkiga, jävla dåliga detsen. Och sen, det sämsta som jag har kommit på, att dels att de bettar så mycket på det här byggandet, att det ska vara så bra.
Ja.
Vilket det är, men inte i något annat än pusslande, tycker jag. I Depths är det så tråkigt. När de har placerat ut så här. Här kan du bygga grejer för att flyga runt här. Men jag vill inte.
Nej.
Jag vill kunna... fuck it. Men mekaniken med Sages. När man skaffar Sages. Jag vet inte om du har gjort den. Har du klarat ett tempel?
Nej.
Nej. Man får ju en companion då. För varje tempel man klarar. Mm. Nu spoilar jag här för dig.
Ja.
Men vad fan.
Jag vet inte ens om man kommer spela klart. Så att
nej.
Spoiler.
Men det är ju det som är grejen. Man ska samla de här Sagesen. Och så kan man ta sig an Ganon. Och den mekaniken man har med dem, det är att Det är inte så att du får en ability av dem. För en av dem gör till exempel att du kan boosta när du flyger. En gör att du kan liksom skjuta ett eldklot. Sådana grejer. Men de är fysiska karaktärer på skärmen. Som dels saktar ner frameraten ganska mycket. Särskilt när de ska göras transparenta. Sen måste du gå fram till dem fysiskt för att aktivera deras... Så att när du är i en fight, en bossfight, så måste du liksom leta upp vart är den personen. Ja, den är där. Springa till den. Trycka på A för att sen kunna använda deras ability. Det är svindålig game design.
Ja, det låter något väldigt... Det låter som att någon säger, kan det här funka? Och så säger de, ja, men bara på det här sättet.
Ja, men det som gör det dåligt är också att så här... Vill du ha alla aktiva på samma gång, då står de runt dig hela tiden. Och ja, pannar kameran mycket. Då kommer du glida igenom dem. Vilket gör att det blir transparent. Och då tankar det minst 5 frames varje gång de ska bli transparenta. Om du har den största av dem som fyller hela skärmen och den ska fadas ut. Det är lätt 10 frames. Det är en sekund, men det är en spike ändå.
Ja, nej.
Som får dig att känna så fruktansvärt osällda och odyrt. Men Sky Islands är helt otroligt. Jag kan bara vara där uppe hela mitt liv. Jag kan bo där.
Det ska bli kul att höra.
Jag är så frustrerande det här spelet. Ja, så jag börjar väl närma mig någon sorts slut. Men helvete vad mycket content det är. Det är för mycket. Det är alldeles för långt.
Ja,
vi snackar om att Last of Us 2 var kanske 10 timmar för långt. Det är 50 timmar för långt spel. Lätt.
Japanskt.
Men fan vilka bra shrines det är. Vissa är så jävla bra alltså. När man ska leda flippekulor och... Det är så kreativt och coolt vissa grejer. Alltså fy fan vad konstigt det här spelet.
Jag vet inte, jag borde spela igen snart. Det var 100 år sedan.
Men den där Sadis-mekaniken, fuck my life. På tal om japanska spel.
Ja.
Den slutgiltiga fantasin nummer 16.
Oj, du har spelat.
Den 16:e slutgiltiga fantasin.
Do tell.
Jag har ändå spelat ett par timmar alltså. Kanske 5.
Ja, ja.
Och nu kommer det bli väldigt mycket. Nu blir det ju rasism nästan i det här spelet. Men ja, alltså vad håller Japan på med nu? Det är inte ett dåligt spel. Det är väldigt hyllat. Vad var det, 9 på IGN?
Ja.
Okej. Okej, IGN. Okej. Nu är jag inte en fan av den här serien. Jag gillade 7:an remaken jättemycket. Spelade det igenom, tyckte det var kul. Men det här är för tråkigt alltså. Vad håller de på med? Det är, man spelar som en snubbe som heter Clive.
Mm.
Man är lite goatee, cool kille.
Mm.
Som har en liten bror som heter Joshua. I den här världen då, i det här, det är en lite mer gritty vuxen Final Fantasy värld vad jag kan dechiffrera i alla fall. Mycket mer medeltida liksom drakar och demoner doftande borgar och ja, karga landskap. Clive har då en lillebror spelad av han, samma kille som spelar Hugo i Plague Tale. Jävligt märkligt. Ja. Det är lite samma grej.
Ja,
så att,
ja,
konstigt. Han är då en så kallad dominant, den här lillebrorsan. Och det finns så här... Ja, men han är en så här magiperson. Ja. Och hans element är eld. Ja. Och så finns det lightning, och så finns det wind. Och så
ja,
finns
såklart. Ja.
Och de är väldigt utvalda då, vilka som får vara den här. Och Clive är då den förstfödda brodern. Det blir så jävla så här högdramatiskt japansk melodram där.
Mm.
Som inte då blev en dominant. Så hans mor och far har lite förkastat honom. För den här finare, yngre brodern som faktiskt hade något. I alla fall, och då är han så här. Det är en hel grej, först börjar man och spelar som då vuxna Clive som på morgon hoppar tillbaka och spelar då tutorialen som är liksom tidigare vad som hände med brodern och vad som ledde upp till det man faktiskt ska spela. Och sen så blir det hela, verkar det som i alla fall, en revenge story typ. Och storyn är bra. Storyn är ju verkligen det här spelet har. Och det är faktiskt bra.
Ja, men det är ju det man har hört. Att ja, det är så här, storyn ändå knuffar igenom vissa. Ja, jag antar att det är story, exposé, dump. Och sen liksom 40 minuter till en timme tar det igenom en bana.
15 minuter. Det är liksom lång cutscene, 10 minuter. Lång cutscene, 15 minuter. Ännu längre cutscene, 5 minuter. Det är ett japanskt korridor actionspel liksom. Mycket märklig game design. Alltså det är så, det känns uråldrigt ibland. Ja. Det känns verkligen PS2 typ. Alltså på vissa sätt.
Ja, men de har ju varit fast i liksom fidelity utvecklande sen ja, när kom liksom första Dragon Quest. Alltså sen dess har de ju, ja. Sen har de bara utvecklat Fidelity till typ för några år sedan när någon var så här, vi är inte ett JRPG längre, utan nu är vi liksom ett JRPG med action combat istället.
Och liksom, vi ska vara där casual-spelarna vill vara. Det känns som Square Enix riktiga sådana, mjölka folket på pengar.
Ja, kanske.
Nu för tiden. De introducerar då att det är ju riktig inom citationstecken combat i det här spelet. Alltså det är ju inte det här gamla vanliga. Alltså i Final Fantasy 15 var det ju någon sorts hybrid av de båda, där man ändå satte en auto-attack och hoppade mellan olika, men hade, du kunde liksom göra vissa real-time element. Här är det combat. Här är det liksom souls combat. Du kan till och med ställa in souls knapp kombinationerna. Som är faktiskt bra. Det blir en kul dans av det hela. Det är liksom sådär, du har abilities, du låser upp och du kan sippa fram till din fiende snabbt och göra en specialattack. Och du ska slå ner lite som i Sekiro och staggera folk. Men de är ju bara bullet sponges liksom.
Ja, ja.
Och det är så, det här har jag sett tweets om väldigt mycket nu på senaste veckan också. Att så här, är det lättaste spelet som släppts på 10 år? Alltså det är som en fis i rymden. Det är så jävla enkelt.
Ja.
Alltså det är helt otroligt hur de tror att det här...
Det är bara att trycka på knappen. Så...
Ja, ja, alltså du ska ju dodga och så här, men jag menar återigen då, för en casual publik som väldigt... Alltså Elden Ring sålde ju typ 20 miljoner ex. Alltså så här enkelt behöver inte ett spel vara längre. Liksom. Nej. Det är klart att man ska ha en enkel accessibility-del. Men här dels så får du ju, det är ett enkelt spel i sig. Sen får du tidigt ringa du kan equippa för att saker ska ske automatiskt.
Ja, just det.
De healar automatiskt åt dig. Dina companions attackerar helt själv. Ja. Och det är ju nice, man kan, alltså jag vill inte ge min hund attackkommandon hela tiden. Det är kul att jag slipper det. Men allting, särskilt när det är sådär korridor genom en i och för sig vacker skog, men ändå en korridor du går igenom, några lysande grejer på marken du plockar upp, så får du pengar eller någon gear, och sen en combat encounter, och sen en 5-10 minuters jävla cutscene. Alltså det känns inte gångbart längre det här konceptet tycker jag, men det får ju nya på IGN och folk älskar det, så det är väl tillräckligt bra antar jag. Det är ju en tillräckligt intressant story, voice-äckningen är bra. Det är ju en snubbe som är med i Harry Potter och han är ju med i The Office och är Finchy. Du vet han, den där långa snubben med lite krokig näsa som är sexisten i engelska Office.
Ja, jag har inte sett, men jag vet vem det är.
Han har en otrolig röst. Jag tror han är med i typ Pirates of the Caribbean också. Kanske,
ja, jag vet vem det är.
Och han är en av dina liksom main companions och han är otrolig. Vilken fantastisk skådis. Det lyfter faktiskt väldigt mycket. Men sen är ju också då performancen rätt cast. Det är återigen, vi är där. Det är bättre att låsa det till 30. För att 16 är blurry as fuck och jätteinkonsekvent.
Ja, ja. Alltså, Dave the Diver. 60 hela tiden.
Ja, men jag börjar längta tillbaka till indie för att, vad fan. Och det är en motion blur utan dess like. Så det spelar ingen roll om du har en hög framerate för att de smetar ut allt.
Ja, ja.
Alltså jag förstår inte vad som händer. Väldigt konstigt med den. Ja, jag vet inte. Men jag kommer nog fortsätta spela ett bra tag till. För det är ju verkligen... Man vill ju se vart det tar vägen. Och det är ju så enkelt så att det alltid händer ju något nytt.
Ja.
Det är väl det de har tänkt. De har fattat att så här, storyn är det enda vi har egentligen.
Ja.
Så vi berättar den tillräckligt fort för folk.
Men hur långt ska det vara? Det är väl fortfarande 50 timmar?
Jag antar det. Jag kommer ju inte att orka hela vägen. Jag kommer aldrig klara ett sånt här spel. Ett sånt här japanskt rollspel. Det går inte för mig.
Nej.
Det är ju tillräckligt ostigt och liksom förutsägbart allting också. Så att det är så här... Det är därför Kojima funkar.
Ja, men någonstans om 15 timmar då kommer det ju komma in en blond vän tjej som antingen kommer bli förtrollad till liksom en drake på slutet eller... dö, eller var the one with the magic to save the world.
Ja, och jag vet att till och med piloten pratar om time to crystal. Den är kanske en sekund här.
Ja.
Det är crystals direkt.
Ja.
Hela världen är liksom alla städer byggs nära en crystal, en av fem.
Ja,
för att de ger all time kraft till de här dominans.
Klassiker.
Så TTC:n är löjligt snabb.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag vet ju att folk gillar det här spelet och är så här, nu har du spelat det jävla Disney-spelet, Jedi Survivor. Spelar du ett riktigt spel nu? Ja. Tjenare. Jedi Survivor är... Alltså, Jedi Survivor... Jedi Survivor får det här spelet att se ut som Battle of Wonderworld. Eller E.T.
Ja, bra.
Jedi Survivor är 500 gånger bättre än det här spelet. Ja, kom inte och försök.
Vi börjar bli en västdriven podd. Ja, så enkelt är det ju.
Det är för pinsamt det här. Det här är pinsamt verkligen.
Ja.
Det här är inte hållbart beteende. De förlitar sig bara på gamla folk. De vill ju inte vinna över någon ny, verkar det som. Men vissa måste ju vara sura för att de inte får köra sitt
jävla... Ja, så vill de hitta barn liksom. Det är kanske barn som ska spela.
Men vilka barn? Alltså det är ju, det här är ju som att spela Kingdom Hearts. Vad är skillnaden? Det är ju bara
Nej, det är
mycket tråkigare karaktärer och så här ganska, alltså så här, det är lite så här sexanspelningar. Det är det jag tycker kan varit lite så här okej. Okay. Det är ganska mycket ond, bråd, död och lite så här. Det är någon kvinnlig karaktär i början där som verkligen så här limmar på en kille och så här sätter sig gränsle över honom och försöker manipulera honom med...
Det gillar du.
Nej, men det känns ju ändå så här, okej. Okay. Det var lite oväntat.
Ja, ja, ja.
Hellre det än att det ska vara en liten pojke som är... I'm the dominant.
Alltså, ja. Nej, jag fattar.
Nej, jag vet inte. Det har liksom inte tillräckligt mycket. Skrik åt mig i kommentarerna.
Det är en 3 av 5 då, eller något.
Det är ju inte, alltså det är inte dåligt. Det är bara liksom,
jag kommer komma 8 på din goti när det är årets slut.
9 på IGN. Man får ju... Jedi Survivor fick en 9 på IGN. Hur kan det här existera på samma sajt? Vad är det som händer? De är verkligen jämförbara, de här två spelen. Alltså verkligen.
Ja.
Det är så små hubbvärldar. Du får en liten hubb. Du kan gå runt på lite merchants och så här. Det är dött och tomt. Men utan Yoko Taros konstiga grej... Eller Kojimas vansinne. Det är ju det som gör att de där spelen funkar. Att
ja, exakt. Att det blir något helt annat. Ja.
Men här är det bara another one of those fantasy games.
Nej, det är
det
som...
16:e i ordningen.
Ja.
Lägg ner det här.
Ja.
Oj, vad jag var kontroversiell idag.
Ja.
Hatar Japan mycket.
Ja, det är kul. Glädjande.
Men okej.
Okay. Okej.
Okay. Det var kontrollbehov, tror jag.
Ja, klockan är 21:52. Det är onsdag.
Oj.
Så det är nog dags.
Du får jobba imorgon.
Ja, så är det. Tack för att du ansträngde dig och tog dig hit trots den sena timmen.
Ja, men självklart. Jag kände att jag behövde det här. Jag behövde spy ur mig.
Vad roligt, det var kul att vi sågs.
Ja, det var länge sedan.
Det var skönt att jag hade spelat något också.
Ja, och fått en playdate.
Och var inspired under nyheterna, för att säga.
Jag glömmer en grej varje gång. Jag ska bara säga det nu. Min granne flyttade och lämnade massa dataprylar till dig. Så jag har ett grafikkort om du vill ha det.
Ja.
Något sorts Radeon-kort.
Som är bättre än mitt?
Ja, jag tror det.
Ja, då så.
Det är inte jättenytt.
Nej.
Men jag tror att det är bättre än det du har. Du har väl, vad har du?
Någon skit? Jag minns inte. Ja, det vill jag.
Ja, det kan du få.
Kul!
Jag vill bara säga det i podden, för annars kommer jag glömma det.
Ja, men det är bra.
Det är stort och rött.
Ja, det gillar jag.
Och AMD-igt.
Nice.
Kanske är jättedåligt. Jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Han lämnade 2 skitstora PC-cases.
Till dig?
Ja, men det var så här, jag orkar inte göra mig av med den. Jag måste
vill du ha det här?
Ja, och jag bara, jag kan väl ta. Jättegamla grejer, så här. Det största PC-caset jag har sett. Det var ju bara slänga. Det var ju dessutom jätteslitet och jävligt, liksom.
Men du tog den då?
Ja, men jag hade inte sett det. Jag bara tackade ja till
det. Ja, okej. Ja, han slängde väl med en fuling då.
Det är Mattias Karlsson gråter nu när han hör att jag har slängt en datakomponent. Men det var inte något att ha.
Det var bara en case.
Ja, det var verkligen trasigt. Och enormt stort.
Roligt.
Alltså stort som 2.
Ja.
Okej. Okay. Kontrollbehov. En svensk pop med karaktär.
Finns på Patreon. Och där ska man gå med innan midsommar nästa år. För att vi vill köpa Niantic. Har vi inte gjort innan dess. Lägger vi ner skiten.
Jag vill bara säga till alla er som hatar på vårt Patreon-chat också. Att jag lyssnar ganska mycket på en podd som heter Haveristerna. Jag tror jag är lite inspirerad av det. För där är de ju ännu värre. Där modhotar de ju folk. Blir du inte Patreon så kan du ta livet av dig. Såna grejer.
Det säger inte vi.
Nej, så att jag menar, vi är inte värst i alla fall.
Nej.
Det är ju skönt att veta.
Precis. Men lyssna inte på Haveristerna, för då kan du ta livet av dig.
Nej, men gå in på Podstore. Köp en cup eller en pöse.
Ja.
Eller en tröja eller något gött. En jumper.
En jumper.
Och sen ska ni gå med i eftersnacksgruppen, självklart. Gå med och rösta på IGN, allt det där goda. Men vi ska köpa Niantic, det är väl det.
Kuken på er, era jävla spelpulver.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.